Välkomna till Tronspelet, Aftonbladets Game of Thrones podcast. Vi gör en great rewatch och ser om hela serien från start. Men vi har redan kommit till säsong 4, avsnitt 9, The Watchers on the Wall. Jag sitter här med Sandra Weibro och Marcus Larsson.
Ja, här är vi.
Ja, som vanligt.
Nej, men den här veckan också.
Ja, nej, men här byter man inte ut ett fungerande koncept, så att säga.
Precis, precis. You're stuck with us. Ja. Och jag heter Tove Björnlund och vi blir jätteglada när folk hör av sig till oss på tronspelet@aftonbladet.se, hashtaggar oss i sociala medier eller ringer in och skriker saker på 08 725 23 57.
Man får vara onykter när man ringer in till oss.
Det är till och med uppskattat.
Ja, vi brukar säga det.
Tycker fortfarande att vi inte får tillräckligt många fyllesamtal.
Mm. Nej. Men det är, folk har väl någon sorts gräns. Anständighetsgräns kanske.
Game of Thrones-fansen kanske är lite nykterister hela bunten, eller?
Ja, jag kan säga att mina vänner är inte det. En polare mässade igår och sa att hon hade gått förbi något ställe där det stod huset stark 29 kronor. Och hon bara, how stark? It's on.
Okej. Nej, men alltså det är, man ska vara försiktig med alkoholen. Jag är ju påpekat.
Ja. Väldigt viktigt. Ja. Watchers on the Wall, det här är ju liksom ett helt avsnitt som igen bara är fokus på exakt samma sak, ungefär som i Battle of the Blackwater.
Ja, och bästa saken, alltså det är fokus på muren.
Ja.
Alltså det är ju norröver, det är inte King's Landing, det är inte jävla Marine, det är inte Dragonstone, det är inte Dawn, det är muren.
Det är kallt, det är jätter.
Det är mammutar. Och det är så stora sågklingor och det är kannibaler och det är rödhåriga härliga bågskyttar och det är
ugglor
och
otäcka tänder.
Ja, jag sa ju det, kannibaler.
Ja,
men det här avsnittet skulle jag säga har ju allt.
Definitivt. Ja, eller ja.
Vad är det jag märker här nu? Ni flaggade för något innan vi satt och sa att ni gillar inte det här.
Det är 32 minuter slakt och slagsmål.
Ja, och det är nästan 32 minuter för kort. För det är ju inte så att vi är bortskämda med slakt och slagsmål i den här serien. Det här har man ju byggt upp. Vi har ju väntat i flera säsonger på den här urladdningen. Och det bästa av allt, och det här är Game of Thrones största fördel. Eftersom de är så många säsonger fram till det här avsnittet har visat att de kan fimpa vem som helst, när som helst, så är ju här, för mig i alla fall, en av de mest spännande krigsavsnitten jag har sett. För att när jag såg den första gången så var jag ju inte säker på att någon skulle överleva som jag tyckte om.
Okej, you made a good point. Sandra, vad tycker du? Jag tycker som sagt att det är för mycket jäkla slagsmål.
Jag tycker det är rätt snyggt ändå, även om det gillar ju avsnittet som kommer efter bättre. Så är det ändå det jag gillar också, att just den här liksom långa tystnaden innan och den här nervositeten och ångesten hos, ja, men de här stackars 105 persen på muren eller vad de är.
Ja, som ställs mot en 100 000 personers armé med mammutar.
Exakt. Det är lite jobbigt.
Ja, det är lite jobbigt. Men det är lite så här, att tycka om nästa avsnitt som heter The Children, det är hipster. Att gilla Watchers on the Wall, det är falukorv och makaroner. Det är Kiruna.
Det är hårdrock.
Det är hårdrock. Det är
Iron... Vi har en tydlig uppdelning här inne.
Det är Iron Maiden, ska jag säga. The Trooper. Från albumet Peace of Mind, tror jag han kom från.
Man får ju hornstötarna.
Två stycken.
Ja, det är också ett för lite.
Du hade ju velat ha en tredje.
Ja, jag ville ju ha tre.
Precis, det är inga blåa ögon.
Nej, inga blåa ögon i det här. Men det behövs liksom inte. Jag tycker det här är ett magiskt. Och det som Sandra säger, det är en magisk början när Jon Snow och Sam står på muren och pratar
sex.
Och pratar brudar helt enkelt. Vilket man säkert kommer göra inför döden. Alltså, ja, eller killar.
Ja.
Vad man nu föredrar. Jag tycker hysteriskt roligt också i Game of Thrones att det här är ju inte Monty Python, det är ju inte The Office, det är ju ingen humorserie, så att humorn är ju väldigt suggestiv och knapphändig i den här serien. Men jag garvar varenda gång jag ser när Jon Snow, när han frågar hur var det då att underförstått ligga med i grytt. Eller hur var hon? och Jon Snow var, och hon var rödhårig. Och så är det så här konstpaus och så bara, really? Hade hon stora fötter också? Det är fantastiskt. Det är så bra. Jag tycker hela avsnittet är sjukt bra regisserat.
Ja, det är underbart.
Really? Hade hon stora fötter också? Ja, vad röd hår. Ja, nej, men det är, de är frustrerade snart vuxna männen som inte får ligga. Fattar
det är
vilken?
Svår ed de har svurit.
Ja, de har ett par blåa stenar i brallan, kan man säga.
Vilket som sagt Ygritte inte hade någon förståelse för.
Nej, hon hade haft kul med den ena och den andra. Han inte hon legat med en tenn, en kannibal till och med.
Most likely.
Ja, man tar vad man får där uppe på vidderna. Ja.
Jag tänkte att vi skulle chocka lite det här avsnittet och inte helt enkelt utgå från karaktär eller plats, utan prata utifrån teman. Du ser helt chockad ut nu. Mm.
Nu blir det obehagligt.
Ja. Och jag tänker att vi börjar allvarligt.
Ja.
Mm. Ledarskap och ansvar. Nu stängde hälsen av podden.
Välkommen till ABF-kursen Ledarskap och ansvar. Ni har nu liksom kommit in i Aftonbladets svar på komvux.
Exakt. Ja.
Men stanna kvar, för det blir sexigt sen.
Om vi börjar med HR-kunskaper, ledare,
du får i alla fall ett försök. Försök få mig engagerad i detta tema.
Ja, men jag känner att det är vissa här som så att säga man up.
Ja.
Kliver upp och tar sin roll. Bland annat faktiskt Alistair Thorne, som vi hatar och har dubbat till Alistair Fuckhead. Vilket jag nog tror att många komvuxstudenter även har gjort med sina lärare.
Ja, ja. Okej, okay. Ja, bra. Ja.
Ja, men han visar ju ändå här. Dels han säger till John att ja, du hade nog rätt. Men man kan inte bli ifrågasatt som ledare, för då vet man inte ens vem man ska lyssna på. Och han styr ju ändå, han är ganska bra på att leda.
Ja, han växer med uppgiften på något sätt. Han är ju fortfarande inte trevlig, men han har ju en... Han får ju en annan, mer sympatisk funktion i nöden som de kråkorna upplever.
Ja, han vet ju hur man fightas också.
Precis, han har ju erfarenhet.
Till skillnad från vissa andra på muren. Det är lite roligt också att se hur de skiftar liksom ledarskap där uppe.
Ja, en efter en får ta över.
Ja, precis. Och det görs ju rätt snyggt också, deras olika stilar och sådär.
Ja, men för verkligen där. Han, när han måste gå ner och försvara vad ska man säga, ja, Castle Black-ingången från vildingarna som kommer söderifrån.
Ja, för de blir ju anfallna från båda håll. Liksom.
Precis, en krigsdubbelmacka helt enkelt. Mm. The worst kind of dubbelmacka.
Precis.
Ja, en dubbelmacka man inte vill
vara delaktig, definitivt inte i mitten av.
Man vill inte vara tomaten i den dubbelmackan.
Nej. Ja, men då lämnar jag han över till Janos Slynth, som då visar vilken jävla sopa han är.
Han är ju riktigt drövig.
Ja, men här då, ledarskap igen. Mm. Gren, som ska vara den lite dumma av liksom det härliga gänget i Castle Black, han är ändå smart nog att bara gå bort och fejka att så här, någon ropade på dig, du kan väl gå ner, du behövs där nere.
Ja, men han är lite listig.
Mm,
han är väldigt modig också, Gren.
Ja.
Alltså, jag skulle ju inte ta på mig den uppgiften om jag hade något annat val som han gör.
Ja, han får ju kamikaze-uppdraget sen av att göra en tidig version av att hold the door.
Ja. Mm, men vi vill inte riktigt släppa Janos Slynth hur vidrig han är, för att han står ju där. Han börjar ju med att skryta om att ja, men jag var chef att du
City Watch,
ja, precis, i King's Landing, så det här är väl ingenting liksom. För att sen liksom
bara krympa.
Precis, gå och gömma sig.
Ja, jag gillar ändå den mänskliga sidan i den. Alltså, det är någonting med de där
jag känner filmen. Identifieringen liksom. Ja, men vad skulle jag göra om det blir ett krig? Ja, dra.
Jag kanske också hade gått in på ett lager och bara lagt mig i någon jävla
kötthög.
Nej, men någon stor burk med inlagd gurka liksom, så hade jag legat där och marinerat medan kompisarna dog. Jag är inte stolt över att känna det, men jag kan förstå drivkraften bakom slyntens feghet.
Hade du också stått och skrytit innan om hur du är världens bästa krigare?
Säkerligen, det är ju som man gör, det är lite som att gå in i ett PU-samtal eller löneförhandling liksom. Då ljuger man ju så hästarna travar, jag hoppas inte min chef liksom.
Sen gud, sitter man där för... på Facebook och rullar tummarna.
Ja, nej men det är, exakt.
Jag är så jävla stressad och effektiv.
Ah, jävlar vad jag har jobbat idag, jag är så jävla bra. Jag är så oumbärlig för företaget. Ja men genomslut, han är en riktig murvel han. En blåljugande härligt patrask.
Ja. Ja, precis. Medierna, hallå. Ja. Lyssnar ni?
Ja, men Gren här då. Om vi går tillbaka till det allvarliga.
Ja,
han får ju ett suicide mission. I att han och fem pers ska försvara tunneln mot... Ja, vem är det nu, Sandra? Vilken jätte?
Mag the Mighty. Oh, eller Mag Terry Munväg.
Ja. Den är ju väldigt snygg, den scenen. Alltså, de bygger ju upp en ganska olycksbådande stämning på det. Att han, när han ledsnar Mag the Mighty för att slå in den där dörren, då lyfter han bara på den.
Ja.
Då inser man ju att när han kommer stormande i den där tunneln som är alldeles för liten för honom, så tror man ju att ja, men det här... Det är liksom, det är som att ställa sig framför ett X2000 med en tändstick och försöka få den ur spår liksom. Det är liksom, ja, jag gillar den.
Ja, men just i det
tillfället så är ju, det är ju hela avsnittet tycker jag, men adrenalinnivån när man tittar är ju sjukt hög liksom, hela tiden. Men där så är ett av massa klimax som kommer.
Ja, det är fint där att han tar på sig den ledarrollen liksom. Dels att han får plocka sina män, han börjar bara recitera deras ed.
Thank God. Now my watch begins. It shall not end until my death. I shall take no wife or no lands, father, no children. I shall wear no crowns and win no glory. I shall live and die by my cross. I am the sword in the darkness. I am the watcher on the walls. I am the shield. The guards around the bed. I will wait for my life. I know that in the night's watch. Release that.
Pep Talks, än en gång min favoritgrej i sån här. Okej, lite då.
När man ser Sam.
Ja. Det är väl ändå lite ovanligt. Han som bara brukar stamma och inte kan göra någonting. Han utvecklas ju här liksom.
Ja, men han är ju slug. Han kutar ju omkring uppe där på någon balustrad och skjuter lite här och där. Och
gömmer liksom, sig bra.
Han vet ju liksom inte, han vet ju om på något sätt att, eller jag tror det är väldigt uttänkt att man kan, det är inte trovärdigt att han ska göra en sån här hjälteinsats och ta på sig en...
Nej, han kommer inte göra någon Legolas och liksom rida på en sköld ner för en trappa.
Nej, och gå man till man med någon jävla tenn med en yxa som är större än honom. Ja. Liksom. Det skulle inte hända. Så det tycker jag det är en smart lösning på att visa att han är i alla fall modig på ett logiskt sätt.
Och jättetragiskt med Pip som får dö i hans armar.
Ja, det är deppigt, för de har ju byggt upp lite med Pip tidigare också, att han är liksom extremt rädd för allting där.
Ja,
det går inte så bra för sådana, de blir kanonmat tyvärr.
Exakt.
Jon Snow, det bästa håret i showen.
Ja. Yeah.
Inte ens en snöstorm kan få den ur, den är som fastgjuten på hans skalle.
Det blir nästan bara snyggare med lite snöflingor som smälter långsamt.
Ja, men det blir nästan det. Man blir lite sådär, ja. Jon Snow ändå.
Visst var det här vi tog upp det någon gång förut, att de hade skämtat med honom första gången när han blev utsatt för en White Walker, när de kommer för att döda Dior Mormont, att de först skämtade med att han skulle bli helt disfigured, att de skulle raka av honom håret.
Just det.
Ja, just det.
Det var något slags practical,
men det behöver
joke
man ju
från
inte göra.
Manusförfattarna.
Ja, men John är ju lite mer så här Legolas, alltså, men det vet man ju, han är ju bra på att fäktas.
Ja, han är hjälten som både kan liksom vara beräknande och liksom en hands on.
Ja, och en tydlig ledare liksom.
Mm.
Med att ropa kommanderna uppe på muren och ändå liksom.
Men det blir liksom ordning på muren när han får köra.
Och han lämnar ju instruktioner sen också.
Ja, precis.
Ja. Nej, men John, det finns ingen, han är en bra, 5+ på hans insats här, skulle jag säga.
Men också 5+ på hans stenhårda skalle. När han fightas med tennen, han blir ju liksom smälld med huvudet före ner i ett jävla städ.
Ja, det där,
och bara fortsätter, man bara, men förlåt, huvudet hade ju krossats där.
Ja, och den där tennen är ju inte liten, han är ju ett berg liksom. Nej, men det där. Men han är en riktig träskalle, John, alltså, på många sätt. Alltså, det är väl det de vill visa här. Att,
precis, helvete, han är
här...
inte superfestlig, men...
Nej, han blir inte ens yr av det. Det är bara så här, ett litet jack i pannan. Det tycker jag är jävligt, det är lökigt.
Ja.
Det går... Det känns inte verkligt.
Yes.
Orimligt. Ja.
Jag tror vi snackade väl förra avsnittet om också att det var någon scen där med Skalbaggen och Orson Lannister som var inspirerad av Kubricks Paths of Glory. Mm. Och här har de ju sagt att ja, men hela liksom den här krigsscenen är ju på något sätt inspirerad av.
Ja, framförallt när de slåss i borgen, va? Ja, alltså precis. hur man filmar hur man slåss i borgen. Mm. För det är ju en sån där...
Det är någon konstig vinkel.
Nej, men det är någon sån där, de förberedde ju bara för en enda shot, alltså en enda scen eller kameraåkning, så förberedde de ju sig i dagar för att få. Det är den här när den sveper över borgen, när man ser fågelperspektivet över hur alla karaktärer är i det här slagsmålet i borgen. Det var tydligen en av regissörens mest komplicerade shoots han någonsin har gjort. Och dessutom, han gjorde ju Blackwater också, han som regisserade. Han hade mycket kortare tid att förbereda sig för det här. Men och det är den scenen, kameraåkningen och mammuten. När mammuterna kommer fram första gången, det är det som var det jobbigaste att få till tydligen.
Mm, nice. Ja, det kan man köpa.
Ja. Båge två här.
Ja, ska vi bara också avsluta med Johns absolut Mr. Martyr.
Ja, jo.
Det får gå in under ansvar också.
Ja, okej. Okay. Ja, just.
Det ultimata ansvaret att efter att hela liksom, kriget är över, eller är över för natten i alla fall, så inser han att de kommer förlora det här, så att han kliver ut själv, stolpar ut för att gå Mans Rider till mötes.
Ja, med syftet att döda honom. Ett självmordsuppdrag tar han frivilligt.
Ja, han ges inte ens liksom, ja, att kunna liksom fira en liten stund, utan han ska... Han ska vidare direkt. Om man nu, ja.
Man bara, ta en paus, ta en bärs. Innan du går vidare.
Ja, de har ju inte tid att ta en bärs. För fan, solen har ju gått upp. De kommer ju börja braka på igen.
Liksom. Ja, men rödvin där uppe.
Nej. De har ingen avslappningsavdelning.
Nej. Ja, båge två. Där har vi sagt löv.
Ja. Ja, kärleken.
Ja. Som vi redan var inne på med dels med den här lilla sex-pep-talken mellan
John och Sam.
Ja.
Ja, men den är ju underbar. Det är höjdpunkten, tycker jag. Nej, det är det inte. Ja, den emotionella höjdpunkten är ju en annan.
Ja, men är det här det som får Sam att faktiskt peppa till sig och kyssa Gilly?
Ja, alltså eftersom man räknar med att dö så måste han göra någonting. Jag kan tänka mig att man tar det steget när man har en mammut emot sig. Och kan
precis,
man väl
unna man...
sig och ge den man är mest rädd för, det vill säga mest kär i. Det är så det funkar här i världen. En puss.
Ja, fint. Hon ser helt chockad ut också.
Ja, verkligen.
Jag tror inte Craster har i hans stuga där pussade henne så ömt innan han
han kanske körde lite mer om den här pretty woman grejen med att aldrig kyssa någon på munnen.
Ja.
För att gå i en helt annan riktning än fantasyn här.
Ja, ja. Nej, men det så kan det ju vara. Alla teorier är välkomna just nu.
Ja.
De blir väldigt gulliga. Det känns som man behöver ju någonting sånt här när det bara är liksom 32 minuter fighting scene.
Ja, men det 32 minuter fighting scene är inte mycket. Kan vi komma överens om det? Det är ju för kort.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Alltså, man vill ju ha mer.
Ja, nej, men ska vi bara Ygritte?
Ja, nej, det här gillar inte jag. Ygritte är ju min favoritkaraktär, men hon naturligtvis så dör hon ju mitt i slaget.
Uh-huh. Och ganska oväntat att det är Ollie som skjuter henne.
Den lilla svinet.
Ja. Eller så jag förstår ju att han vill ju hämnas för att hon har ju slaktat halva hans by, men...
Mm.
Och hon är ju fin.
Men någonstans förstod man ju att antingen för John eller Ygritte skulle det gå illa för i det här avsnittet. Men det känns inte... När jag såg det första gången, jag var inte nöjd.
Nej, verkligen inte.
Nej, man hade ändå varit romantiskt naiv och hoppats på någon slags liten återförening. Mm.
Det får de ju. Hon får ju säga att vi borde ha stannat i grottan. Ja. Och ja. I dubbel mening så borde han stannat i Grits grotta, kan man säga. Man får uttrycka sig så äckligt. Ja. Men John är ju en Ivanhoe självuppoffrande lojal Ivanhoe mupp. Så han låter ju plikten gå före det roliga i livet. Ja. Och det får han ju surt ångra nu.
Flera gånger omgångar kommer han få ångra det.
Ja. Nej, men det är en fin död.
Det är en liten så här slow motion scen där hon får avsluta med typ You know nothing, Jon Snow, den där klassiska.
Ja. Och bara långsamt så ser man kriget rasa i bakgrunden medan hon ligger i hans armar. Mm. Ja. Det är rätt fint ändå. Mm.
Ja, nej, men man får ju lite grus i ögat där. Lite damm faktiskt, varenda gång.
Och så måste vi bara då få flika in det här om att Mr. Aemon berättar att han minns att han var någon slags stöd eller eligible bachelor nere i King's Landing.
Ja, han rullade runt. Han har ett underbart leende när han berättar det också. Han sitter där i sin skröpliga kropp. Han är ju liksom han är ju inte ens ett höstlöv längre. Han är ett löv som har legat över vintern och blivit så här vitt, grått och knastrigt.
Som bara kommer pulverisera.
Men det fanns puls i honom också en gång i tiden. Oj, oj, oj. Nej, men jag tycker här manusfattarna, eller det är ju klokt, man fokuserar på det riktiga, viktiga här i livet inför döden.
Krig och kärlek.
Ja, inte krig, men det är mer kärlek. Ja. Eller något. Älskogen. Fröjderna i bingen.
Ja. Ja, de har väl något slags...
Det viktiga här livet, ligga.
Ja,
han säger väl någonting om att ja, men, när kärleken kommer så dör plikten eller någonting sånt.
Ja, han är ju...
Samtidigt som de är ju... Visst är det Sam som säger något om att ja, men, han har kommit fram till att ja, men det kanske inte ändå strider mot reglerna där uppe. Att ja, men, ligga lite liksom. Eller?
Han tror att han har hittat ett kryphål.
Ja, precis.
Vilket är kul för att det är någon slags typisk KK-mentalitet med sex utan känslor, för då kommer man förstöra för sina bröder.
Nej, men ja, han försöker ju. Mm. Pojkstackan, herregud. Ja,
men han fick en kyss i alla fall.
Ja, han, om han överlever så kanske han får mer än så någon gång, så han... Så inser han att det är i längden rätt överskattat. Vad heter hon? Ja, vi har båge 3 här också.
Ja, som jag döpte till blod. Men ja, alltså själva slaget. Du är ju uppenbarligen för.
Jag är mycket för. Jag tycker det här slaget, det kommer ett annat slag som jag håller nästan ännu högre av i Harrenhal i säsong 5. Men visst är det Harrenhal? Nej. Vad heter den där bastionen i norr som de åker till? Det är inte Harrenhal utan det är någon annan. Förlåt.
Dreadfort?
Det här är Winterfell. Googlings. Nej. Det
är långt norr till
Vildingarna. Skitsamma, förlåt mig. Men i alla fall, förutom den så är det här är bästa striden. Alltså jag var sjukt lycklig. Jag kommer ihåg när jag såg det här första gången, då hade jag kontakt med vår kompis Magnus Edlund, som vi inte ska kalla Edlund igen. Han har gift sig. Detta otyg. Ja, man måste lära sig ett nytt efternamn på.
Han har kontaktat oss och säger att vi måste använda hans riktiga namn nu.
Och det är Sandra?
Magnus Dahl.
Magnus Dahl.
Mr. Dahl.
Mm. Mr. Dahl i alla fall, och jag hade konstant kontakt, och han satt och jobbade. Jag satt på ett tåg till Göteborg i dålig uppkoppling och tittade på det här avsnittet och bara skickade så här väldigt mycket utropstecken och emojis som gapade stort liksom. Jag var ju så jävla, just för att man inte vet om någon överlever, att alla kan försvinna nu liksom, att nu går svarven.
Det är avsnitt 9.
Ja, precis. Så jag kände det är ett av de mest spännande och bästa avsnitten och striderna jag har sett på TV.
Mm. Och det är lite uppdelat i två delar, kan man säga också. Det är närkamper på gården. Mm. Där är ju Tormund också blir tillfångatagen till slut. Och sen det här liksom ställningskriget från muren. Där vilket de har lite coolt. Olika, ja precis, där de kastar liksom, vad är det, oljetunnor som tänder eld på.
Och bara typ såhär grus. Och, eller,
jag gillar ju den där såklig, vad heter den?
Ja,
den
här, jättelien. Som ett ankare eller någonting.
Ja, som en jättelie som bara kommer svepandes, den är ganska smart.
Ja. Speciellt eftersom de kan återanvända den och skriver upp den igen och bara väntar på att klyva folk.
Så att klättra upp för muren känns ju lite sådär lönlöst kan man väl säga.
Och det är ju två jätte som får sätta livet till. Det är den här Dongo som dör först. Han blir skjuten av någonting i ryggen tror jag.
Något styggt spjut.
Precis.
Fast han hade ju typ ett ännu styggare spjut by the way.
Ja, som han...
Nej, spjut, det var ju hans pil.
Ja, precis.
Ja, men det är ju det, som en jävla som ett spjut.
Ja, det är en bra rekyl på
den.
Den
blåser ju bort en människa och ett skjul liksom. Jäkla tryck.
Ja, verkligen. Men då den här scenen där han blir skjuten i ryggen är ju tydligen också en ännu en referens till en annan film.
Nämligen French Connection.
Exakt. Mm. Ja, den
de bara håller på i den här serien. Ja. Liksom.
Mycket flirtande.
Snart kommer det så apelsiner och made you an offer you can't refuse. Mm. Alltså gudfadern måste ju komma någonstans i den här serien. Det kanske redan har kommit. Vad vet jag.
I böckerna, by the way, så är det en ganska lång passage där en präst går omkring med just apelsiner, by the way.
Är det sant?
Ja.
För apelsiner är ju gudfaderns så här lilla tecken på att ondbråd död ska komma. Alltså det är alla liksom de, alltså både Michael och Vito Corleone i Gudfadern håller en apelsin om dör. Det rullar apelsiner. Han köper, försöker köpa apelsiner om blir skjuten första gången Vito Corleone. Så det är nog inte, det kanske är någon tanke.
Här tror jag att det handlar
om. Spoilervarning.
Den är från 1972.
Jag vet.
Fan. Ja, skitsamma. Nej, men nu får ni prata om sidan, för ni är ju mer så här skeptiska. Ni hänger ju upp er på att ni måste sitta 31 minuter i soffan. Och titta det här, vilket är jättelänge.
Ja, men jag tycker att det kan bli lite för mycket. Samtidigt så är jag ett fan av just de här fokusavsnitten. Där det är en stor grej i fokus. Jag tycker att det är ett snyggt, snyggt avbrott. Men ja. Och ja, jag tycker också att det är lite kul med att vi faktiskt, vi får väl se ett par nya sätt att dödas på till och med här. De kan fortfarande överraska oss lite grann.
Alltså?
Jag har glömt exakt vad det var nu.
Det, ja, men jag menar, det måste ha varit väldigt ögon,
ja, men jag kände att det var några nya i alla fall. Men jag, för min del lite för mycket fights.
Jag tyckte det var lite att de gav sig lite lätt om där villingen också. Ja, men om de nu var 100 000 där liksom.
Det ja,
var
bara
ju...
kötta liksom.
Ja, men det här var ju bara första attacken.
Ja, absolut. Så är det.
Men du är också skeptisk.
Nej, men jag tycker det är rätt bra. Men det är kanske lite grann att det bleknar sen när man har sett
nästa avsnitt.
Det är hipsteravsnittet.
Yeah.
Hipsteravsnittet, ja. Ja,
för oss är lite tuffare.
Ja, men lite mer medvetna och smarta helt enkelt. Ja, jag förstår. Men jag står för det, jag gillar det här.
Ja. En fun fact var ju här också att de faktiskt satte eld på vildingarna nedanför muren när de kastade ner de här oljetunnorna. Det är liksom riktig eld, den är inte CGI-ad på. För att det blev enklast att göra det så.
Roligt att få den uppgiften.
Ja,
kuta omkring en jättestor päls som brinner. Nej, men det här var... Mm. Nej, men som sagt, de byggde upp det väldigt snyggt. Vi har väntat väldigt länge. Vi har väntat orimligt länge på den här striden. Och jag tycker det är, jag blir i alla fall väldigt belönad. Jag tycker det här är ett av de bästa avsnitten i hela serien.
Ja, och Jon Snows sorgliga bana fortsätter. Liksom. Ja. Det blir ännu ett steg i hans så här tragiska hjältehistoria. Mm. Nu förlorar han liksom sin enda stora kärlek också.
Ja, på grund av den där missriktade lojaliteten till massa våldsamma män.
Ja.
Mm. Nej, man behöver socialism i den här. I den här världen. Pliktrapporteringen i vår manuset, är det tomt?
Ja. Det
finns inte så mycket mer.
Nej,
så... Nej, men då kan vi väl gå på... Då kan vi gå på den sedvanliga avslutande spoilerdelen inför säsong 7. Och då ska jag ju blåsa i den här hajen, den här gummihajen som alla lyssnare tycker är så rolig. Men jag gör det försiktigt. Det var som att det kom ut en fis genom gubbemunnen liksom.
Ja, det var som att den håller på det.
Så, och ni som, precis, så nu kör sen.
Ja, vi har ju fått ett mail från en tjej som heter Lollo. Och hon har skrivit väldigt långt, för att se hur det går här för mig att läsa det.
Folk får skriva hur långt de vill. Ja, det låter absolut som att vi klagar, vi vet inte bara hur långt.
Ibland
tid.
Summerar vi.
Vi summerar, ja, precis.
Tjenare, först och främst måste jag säga att jag älskar er podd. Ni får mig att känna mig som en Game of Thrones-expert. Eftersom medan ni pratar sitter jag och rättar era fel i huvudet. Skönt att ni har rewatch, då jag behöver lyssna på något för att stilla min abstinens fram tills juli. Men nu till det jag undrar över. För ett tag sedan kollade jag på behind the scenes på säsong 6, och när regissören pratade om Brienne och Jamie så sa han faktiskt att de älskar varandra, men att de hatar att de älskar varandra. Men det jag tycker är konstigt är att när Jamie pratar med Edmund i Riverrun så talar han ju om sin kärlek för Cersei. Så jag undrar om det kanske är så att Jamie vill hålla fast vid att han älskar Cersei, för det är det enda han vet, eftersom han aldrig varit med en annan kvinna än Cersei, och blir förvirrad över sina känslor för Brienne och förnekar sig själv för sig själv att han älskar Brienne, för att han vet inte hur man är med någon annan. Vad tror ni om detta? Även om det är sjukt uttjatat. Ja, och hon hoppas också att Jamie dödar Cersei i säsong 7.
Som sagt, vad väcker den här serien hos folk?
Precis, även om jag bara tror att eftersom de är så många som börjar tro detta, så kommer de säkert Cersei överleva och döda Jamie på något sätt, bara för att mindfucka oss alla. Kram, Lollo. Ja, det var ju lite romantisk syn här, att han har lite känsla för Brienne egentligen.
Ja, men det har han nog. Frågan är ju starkare om här. Jag tror de inte är starkare än för Cersei. Alltså Cersei är väl hans stora äkta kärlek, och Brienne är väl bara någon sån här symbol för vad han kanske kunde ha om han inte hade den här Cersei-förbannelsen över sig.
Ja, det finns något som heter vänskap också.
Ja, alltså män och kvinnor kan ju faktiskt vara vänner, har det, hör och häpna. Ja.
Det har hänt några gånger.
Ja, det går
i
faktiskt.
Historien.
Ja, för det känns,
men man vet väl inte riktigt, Tove. Man vet väl inte riktigt kanske vad Jamie gör. Det är ju en sån där ganska bra grej att hålla tittarna på halster på.
Ja.
Men han har ju en utmanare där i Tormund.
Det kommer ju, ja gud, underbart.
Ja, det är ju
mest
fantastiskt.
Mest för att Brienne ser så himla chockad ut och bara, vad är det där för blick han ger mig?
Men Tormund blir ju som en liten pojke så här, bara, men som är kär i sin förskollärare eller någonting. Ja. Bara, hon sitter på mig.
Ja, också blir det kul grejer, för jag tror att det är nästa avsnitt som kommer, alltså som vi ska gå igenom, när Tormund håller på och skryter om att han har legat med en björn. Vilket är kul, för att Brienne får ju fightas med en björn. Känner att de skulle kunna ha mycket gemensamt.
Ja, men är det inte här i det här avsnittet, Watches on the Wall, som börjar med det? Eller?
Ja, det kanske är det som gör det. Ja.
När vad heter hon, Ygritte säger att ingen får döda Jon Snow, han är min.
Right.
Ja. Då håller han ju på där, för att de sitter ju bara, ja men de har inte så kul med de där kannibalerna, vildingarna. De sitter ju bara runt en eld och det är kallt, och så ska han dra en story från förr, och så drar han att han har legat med en björn. Tormund. Vad heter det?
Typiskt locker room talk.
Ja, men typiskt sådär tidelag har han ägnat sig åt, och han är stolt över det.
Så vilken man han är.
Han är så jävla
tämja en björn.
Så är de norrmännen.
Ja. Det vet man ju alltid. Alla norska skidåkare, innan de får med i landslaget, måste de ligga med en björn.
Det är nollningstestet innan man får vara med i laget.
Ja. Ja. Ja, herregud.
Ja.
Ja, vi har ju också spekulerat en del i det här. Will there, won't they? Är det så att liksom Jamie kommer ha ihjäl Cersei?
Ja, men det är en poäng där Lollo har, alltså, om det är så självklart på något sätt, eftersom det jag tror manusförfattarna har blykoll på, även om de inte vill ha det, så har de blykoll på alla spekulationer. På något sätt kommer de ju försöka finta oss, det tror jag. Jag tror inte det blir som vi tror med Cersei. Vi får nog dras med henne till säsong 8, misstänker jag.
Tills hon hookar upp med nattkungen.
Ja, det vore en härligt par.
Ja, isdrottningen alltså. Iskungen och en isdrake.
Precis.
Ja, en fin familj.
Ja.
Det är en spin-off du skulle se.
Det skulle jag titta. Sitta som fastgjuten framför tvn.
Mm, sen, vad mer kan vi säga? Vi kan ju säga att Marcus favorit, Ed Sheeran.
Ja.
Prata lite mer. Du var såg honom nyligen.
Ja, kungen av 2+.
Exakt, alltså, allt var 2+.
Allt är 2+ med honom.
Det är ändå godkänt.
Ja, det är godkänt. Det finns ingen mer som är så tråkigt godkänd som Ed Sheeran.
För jag läste DN-recensionen och det blev ganska hårt slaktad.
Ja, men det kan han ta. Han är ju så populär.
Mm.
Han är så populär att han får med i Game of Thrones.
Ja, han har avslöjat några små ledtrådar om sin roll. Dels att han spelade in scenerna i november tillsammans med Maisie Williams som gör Arya.
Vilket som ju är ett liksom, stort fan av honom. Så att,
precis, och då kan man ju tänka sig att ja, vilka är i Aryas crew nu? Det är lite oklart. Det kan ju vara någon Frey, det kan ju vara någon om man återförenas med Sansa och Jon.
Och hur roligt om Arya tog Ed Sheerans ansikte.
Ja, precis.
Och blev jättebra på att sjunga och spela på ett värdshus. Ja. Det vore en konstig utveckling.
Jättekonstig.
Precis. Ja. Kanske kan spela på Hot Pies värdshus.
Ja,
precis.
Hot Pie presenterar Ed Sheeran. Med
with a slice of kidney pie.
Ja, med senaste hiten Shape of You.
Mm. Exakt. Och han säger också att han är bara med i typ 5 minuter.
Men bara 5 minuter är ganska långt i serievärld.
Exakt. Och att han inte kommer dö.
Ja, det var ju tråkigt att höra.
Ja, alltså de kanske inte bryr sig tillräckligt för att han ska...
Som sagt, han kommer aldrig överträffa när han springer omkring en genomskinlig boll i Bridget Jones Baby. Det är det bästa Ed Sheeran någonsin har gjort. Då steg han i mina ögon. Fantastisk människa.
Mm. Och sen går vi från Norge till Danmark.
Ja. Ständigt dessa danskar.
Exakt. Pilo Asbeck, han som spelar Euron Greyjoy, denna ljuvliga person.
Ja, som har varit programledare för Eurovision Song Contest dessutom.
Va? Det är konstigt, ja.
Oj.
Han har pratat lite också om sina planer framöver när han har varit på promotion-turné för Ghost in the Shell som är någon slags manga-anime-film.
Det är ju en klassisk manga-serie från början som bland annat var en stor inspiration till filmen Matrix.
Mm.
Vi är aktuell med Scarlett Johansson i huvudrollen.
Ja.
Jag slutar där. Fortsätt.
Precis. Nej, men han säger I may be going to do some more Game of Thrones. Maybe I won't. I'll take a break. I want to see my wife and daughter. I've missed them a lot. Alltså, ja, det är väldigt otydligt om han kommer att överleva som 7 alltså.
Eller så lite... säger han det för att han är tvungen och gör dimridor. Jag tror att Euron Greyjoy har de ju planterat väldigt lite än så länge, men Euron Greyjoy i alla fall i böcken är väl en av hinhåle himself kan man säga. Så att de gör sig av med honom tidigt är inte alls säkert. Ja, det var det om Watchers on the Wall. Fantastiskt. För lite för kort strid kommer vi väl alla överens om att det var.
Ja. Precis. Och vill du säga hur många minuter slagsmål du helst hade velat ha? Maila oss på tronspelet@aftonbladet.se, hashtagga oss i sociala medier eller ring in och skrik om varför det borde bli mer knivar i ögat på 08 725 23 57.
Valar Morghulis.
Valar Dohaeris.
Hej då.